Vi har fått höra texten som jag ska predika över. Och det är från Lukas kapitel 24, om ni vill följa med i och repetera vad som sades. Men jag kommer inte att läsa upp den igen. Alltså Lukas 24 från vers 1 till 12 som jag har hämtat. Vi har ju haft några dagar nu då vi har påminns om vad Gud har gjort för oss genom Jesus. Och idag då, påskdagen, så handlar det om att Jesus lever. Döden kunde inte behålla honom. Så verket är fullbordat och döden har fått ett slut. Amen. Ja, och jag tänker mig tillbaka här då. För lärjungarna så har det varit några dramatiska dagar med Jesus. Och det måste ha varit ordentligt turbulent situation. Alltså, då man inte vet om varken ja eller nej eller upp eller ner. Det blir så här, vad händer? Och de var oroliga de här dagarna. För då närmare 2000 år sedan. De hade ju lärt känna Jesus. Eller hur var det egentligen med den saken? De hade i alla fall följt honom i några år. Och säkert så hade då förväntningar skruvats upp. Och så händer det här då på slutet med Jesus. Först tänker jag då på lärjungarna som skulle äta påskalammet tillsammans med Jesus och ha en riktig festmåltid. Det var ju vid det här tillfället som Jesus instiftade, alltså beslutade om nattvarden. Och de här hade säkert sett fram emot tillfället. Och även Jesus hade ju gjort det. Det var ju en högtid som man firade varje år. Till minne av då Guds eget folk, judarna eller Guds barn, räddades och befriades genom att de gjort som Herren uppmanat dem att göra. Och de skulle ju då stryka blodet på dörrposten av det här, av ett felfritt lamm som man skulle slakta. Man skulle stryka blodet från det här lammet runt dörrposten. Ett felfritt lamm handlade det om. Och det här var ju en förebild på Jesus. I andra Moseboken 12 så står det att Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträdet och på de båda dörrposterna så ska han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren att komma in i ert hem och slå er. Så den här situationen de hade varit med om, det var verkligen någonting att fira och komma ihåg. Och de hade ju också uppmanats till det av Herren att de skulle göra det. Så lärjungarna var säkert inställda på en härlig festmåltid. Man åt ju då först tillsammans. Men det blir inte riktigt som de hade tänkt. För Jesus börjar tala om att han måste lida och dö. Kan du tänka dig då vi kommer tillsammans för att fira tillsammans och ha fantastiskt. Och så får du höra Jesus måste lida och dö för lärjungarna och för vår skull. Men det verkar som om de inte fattar det här till att börja med. För de börjar faktiskt tvista om vem som kunde anses vara störst bland dem. Om man läser lite tidigare i Lukas, i 22 kapitlet. Och det var ju som inte läge att prata om sånt kan man ju tycka. Ganska opassande skulle vi nog säga. Men jag tror de blev lite chockade. Så det var därför som de gjorde så här. Vad vet jag. Och sen vet vi hur de därefter följer Jesus till Oljeberget och Getsemane. Det var ju en trädgård. Och den här trädgården finns ju kvar än idag, men den ser kanske ut lite annorlunda, jag vet inte. Jag har själv varit där och tittat. Och det är säkert fler som har gjort det. Det är nog någon som har en bil ute som börjar larma. Vi läser om Jesu bönekamp. Och lärjungarna som inte orkar att vara vaken. Och vi såg ju i en film på långfredagskvällen hur lärjungarna inte orkade vara vaken då Jesus gick bort för att be. För han ville att de skulle stanna, så skulle han ta med sig någon och gå bort en bit bort för att be. Och då han kommer tillbaka så har lärjungarna somnat. Och han undrar på, kunde ni inte vara vaken? Så gick han och så här upprepas det. En tredje gång kommer han tillbaka och lärjungarna sover. De var trötta. Jag höll på att säga, det kan vi också bli. Så vi kan sova på något vis då vi borde vara vaken. Men det var Jesu bönekamp där. Han hade ju en kamp. Han visste vad som skulle hända. Så i alla fall den här dagen så blev inte riktigt en glädjens dag. Och inte nästföljande dag heller. För på långfredagen då trappas allt upp ytterligare. Jesus blir oskyldigt dömd att dö en plågsam död på ett kors. Och jag tänker mig att allt sammans blev ett stort kaos för lärjungarna. Och de blev som handlingsförlamade. De kunde ingenting göra, verkar det. De kan bara se på hur Jesus dör på korset. Och hur han tas ner. De hade, vad jag kan förstå, tappat helt initiativförmågan. Blev handlingsförlamade. För det står ju det, precis som Nana sa i början. Det var en rådsherre vid namn Josef. Och han var då en kristen i hemlighet, står det. Han vågade inte bekänna det, men han trodde. Och han gick till Pilatus och bad att få ner Jesu kropp. Och han ordnade med begravningen. Det kan vi läsa om i Bibeln. Så Jesus tas då ner från korset och läggs i en grav. Och ett sorgetåg drar iväg. Och kvinnorna som hade kommit från Galileen följde också efter. Och de såg vart de la Jesus i graven. Var han hamnade. Så jag kan tänka mig att oron de hade haft faktiskt gick över till hopplöshet. Allt hopp var ute. Åtminstone skulle jag ju ha känt det så. Vad blev det av allt sammans det här? Det som skulle bli så fantastiskt. Vad blev det av allt? Fiasko. Fullständigt misslyckande. Ja, det står att de vände hem och gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor. Så det verkar som att man gav upp. En sista kärleksgärning skulle de bara göra med Jesu kropp. Smörja in den och med kryddor och allt det här som man brukar göra. Men det var inget misslyckande. Det var inget fiasko. På påskdagens morgon Då kvinnorna är på väg dit med de välluktande kryddorna som de har gjort i ordning, vad möts de av? Ja, stenen för gravöppningen är bortrullad. Och så går de in, men finner inte Herrens Jesu kropp där. Graven var tom. Och det står, de visste inte vad de skulle tro. De hade ju väntat sig att finna graven stängd och kroppen inne i den. Istället så var graven både öppen och tom. Och trots då att lärjungarna och kvinnorna varit med Jesus och fått den här undervisningen om att Jesus måste dö men skulle uppstå, så verkar det som att de inte har fattat det ändå. Så det kanske inte är så konstigt om vi inte fattar heller vissa saker då vi läser i Bibeln. Men nu står två män i skinande kläder plötsligt där framför dem. Och kvinnorna blev alldeles förskräckta. Och de böjer ansiktet mot marken och sänkte blicken. Och vad får de höra? Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen, säger de. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Och då kom de ihåg hans ord. Jag tror vi kan känna igen oss. Vi har lätt för att glömma bort vad Bibeln säger oss. Vilka löften vi har fått av Gud genom ordet. Och därför behöver vi också påminna oss om olika saker om vad Bibeln säger. Och det sker bland annat då vi deltar som här i gudstjänst. Och så då vi läser vår Bibel, vår Guds ord. Och då kommer vi också ihåg och ser. Och vår tro stärks. Ja, inte så mycket mer som jag ska säga, men ett litet, några minuter till. Kvinnorna, de kom ihåg. Och här vänds deras förtvivlan och hopplös till förväntan och hopp. Jag tror att den här oron som man hade haft, den var som bortblåst. Och de vänder tillbaka och berättar för lärjungarna och de andra som fanns där vad som hade hänt och vad de hade fått höra. Och det var ju som de läste i Bibeln, läste inledning här. Det var Maria från Magdala, Johanna och Jakobs mor Maria. Och samt andra kvinnor som hade följt med. Och man kan ju riktigt leva sig in vad som hände. Så förmodligen så var de ivriga på att berätta vad som hänt. De kommer hem springande till de andra lärjungarna. De var ju samlade. Och satt väl samlade i sorg. Och funderade på allt som hade hänt. Och de började berätta för dem. Men lärjungarna och de andra som var samlade, de var lite skeptiska. Ja, det står till och med att de uppfattade kvinnornas berättelse som tomt prat. Alltså det var svammel som vi brukar säga. Det fanns ingen sanning i det. De tänkte, det här stämmer inte. De yrar. Så de ville som inte tro på dem. Men Petrus, han det gick nog upp lite grann för han i alla fall. För det står att han steg upp och sprang till graven. Och det står att då han lutar sig in såg han endast linnebindlarna. Och han gick hem fylld av förundran över det som hade hänt. Efter att lärjungarna med egna ögon sett Jesus levande igen, så byttes missmodet och besvikelsen till mod och frimodighet. Jesus är en verklighet. Han finns inte bland de döda, utan han lever. Och han bor i det troendes hjärta, i ditt och mitt hjärta, om vi har släppt in honom. Han är också huvudet över församlingen, över sin kropp, församlingen. Och han har resurserna, möjligheterna i sin hand och vill använda oss för att utföra sitt verk och föra ut det glada budskapet, evangeliet, till alla. Så låt oss räkna med Guds möjligheter i församlingen och i vardagen där vi drar fram. Vi sjunger i en sång: en undrens Gud är Herren Gud. Vem kan förneka det? Det är sant. Och Jesu uppståndelse är unik. Andra religioner har sina etiska system, idéer om ett paradis, olika heliga skrifter och ikoner, statyer. Men det är bara den kristna tron som har en Gud som blev människa, dog för sitt folk och uppstod igen i kraft och härlighet för att regera med sin församling för all evighet. Fyra punkter. Genom uppståndelsen ifrån de döda har himmelriket gjort inträde i mänsklighetens historia. Det har skett någonting, det har hänt någonting. Och det vi samlas kring, det är inte en religion, utan det är en relation med en levande Gud. Och uppståndelsen bevisar för det andra att döden är besegrad och att också vi ska uppstå för att leva för evigt med Kristus. Uppståndelsen för det tredje kan hjälpa oss att se en mening mitt i den djupaste tragedi. Vad som än händer oss, så vet vi att det finns hopp för framtiden när vi vandrar tillsammans med Jesus. Och för det fjärde och sista, samma Guds kraft som förde Jesus tillbaka från de döda är verksam i den som tror, säger Bibeln. Så den kraften är verksam i dig och mig som tror. Så blodet från det felfria lammet Jesus, stryket över våra liv, räddar oss från undergång. Det var en bild som jag berättade om tidigare. Att man skulle stryka blodet över dörrposten, dörrträd, så skulle man bli räddad. Och du och jag blir räddad genom det blod som Jesus har låtit gjuta genom att han dog för dig och mig.